11.96 är det som gäller fortfarande om ni vill följa med. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som han hade uppväckt ifrån de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med Jesus. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit, inte bara för hans skull, utan också för att få se Lazarus, han som han hade uppväckt från de döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ungåsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det står skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Igår fick jag besök av två missionärer. De kom ifrån Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. De var alltså mormoner. Och mormoner, de kallar sig för kristna, och det kanske man kan tänka i någon mening att de är. Själva säger de att de är de enda sanna kristna. Och jag vet inte hur mycket du vet, men väldigt kort sammanfattat så tror de på Bibeln. De tror på Gud, de tror på Jesus, de tror på den helige ande. Men så tror de också på Mormons bok och andra uppenbarelser som har kommit till under 1800-talet i USA. De har varit och hälsat på mig en gång förut, men då hade jag inte riktigt tid, för jag höll på med någonting som var lite bråttom och skulle iväg. Så jag sa att ni kan komma en annan gång. Och igår så satt vi ner lite i trädgårdsmöblerna i solskenet och pratade. Och jag fick ett exemplar av Mormons bok, så att de tyckte nog att jag var lite läraktig kanske. Vi kom väl inte riktigt dit att jag fick ställa några frågor till dem. Men jag tänkte faktiskt sen att jag får väl läsa igenom Mormons bok för att se vad det är de tror på. Och så kan vi ju diskutera nästa gång som de kommer. För det gör de säkert, tror jag. De tyckte nog att jag var på gång där lite. Och jag tänker att kanske att jag nästa gång eller så småningom kan få vara missionären. Jag tänker att problemet med deras tro utifrån min synvinkel, det är just det som de tryckte en del på. Nämligen olika profeter som förmedlat olika tillägg till Bibeln. Jag tror också att Gud ger profetiska tilltal och att han kallar och utrustar profeter även idag. Men jag tror också att allt det där behöver prövas framför allt mot Guds ord, mot Bibeln, för att avgöra vad som verkligen är från Gud och inte. För visst finns det falska profeter och visst finns det läror som leder åt fel håll, både i och utanför kyrkan. Johannes säger i sitt första brev: mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Jag har funderat på, vad var det överste prästerna och de skriftlärda och fariseerna och allt vad de kallas, vad var det de såg i Jesus? Såg de honom som en falsk profet? Såg de det som han kom med som en lära som de var tvungna att lägga till rätta? Att rätta till. Den här veckan så har vi haft 6 föreställningar med påskspel bort i kyrkans hus för andra klassare, tror jag det är, eller om det är tredje. Och jag har spelat Malkos, en av de här i Bibeln som inte har något namn men som vi har kallat för Malkos. Malkos är tempeltjänare. Han är inblandad lite grann i Judas besök hos översteprästerna när han erbjuder dem mot betalning att förråda Jesus. Och Malkos är också den som Petrus högg örat av i Getsemane trädgård. Och så berättar Malkos om allt som han har varit med om i detta. Och jag har många gånger nu denna veckan förklarat för barnen att överste prästerna, de ville bli av med Jesus för att de kände att deras makt och inflytande var hotat av att så många började följa Jesus. Och så var det ju. Det blir tydligt inte minst i det vi läste om Lazarus. Där det stod: överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Deras vilja att döda Jesus byggde alltså på att Jesus, eller att folk följde Jesus istället för dem. Men det är inte helt tydligt vad de egentligen trodde och tänkte om Jesus. Att deras makt var hotad, det vet vi. Men vad trodde de egentligen om Jesus? att det fanns de bland fariseerna och de skriftlärda som faktiskt trodde att Jesus var sänd av Gud, det vet vi. Nikodemus var en av dem. Han kom till Jesus en natt och så säger han att vi vet att det är från Gud du kommer som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du om inte Gud är med honom. Josef från Arimataya, han som tog ner Jesu kors, eller kropp från korset och lade den i en grav. Han var med i Stora rådet. Och det är ju Stora rådet som dömer Jesus till döden. Samtidigt så är det väl tydligt att det kanske ändå var ganska få som trodde så i de här kretsarna. Vid några tillfällen så blir Jesus anklagad av fariseerna för att driva ut demoner med demonernas furste, Belzebul. Och man kan naturligtvis fundera på vad som ligger bakom de anklagelserna. Var det så de tänkte? Eller var det där en slags polemik eller tjafs eller intrigmakeri? Tänkte de att han faktiskt var en falsk profet sänd ifrån den onde? Eller var det bara en strategi att säga så för att få folk att vända sig ifrån honom? Att inte alla i prästerskapet trodde på Jesus, det blir ju väldigt tydligt i alla fall när påsken och pingsten är över och vi är inne i apostlagärningarna och människor börjar komma till tro i allt större skaror. Så står det i apostlagärningarna 6 att Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Och där låter det i alla fall som att de flesta inte trott på Jesus tidigare. Men nu så. Jag tycker det är intressant att fundera på detta kring vägen till korset. För det här är ju på något vis vägen till korset. Vad var det som gjorde att Jesus dömdes till döden? Var det avundsjuka? Eller trodde de att han var en falsk profet och att de var tvungna att gå emot den läran? Vad är det som driver Jesus in i döden? Ja, å ena sidan, från Guds perspektiv så är det Guds kärlek till oss. Men ur ett mänskligt perspektiv från vårt håll, vad är den mänskliga orsaken till att Jesus korsfäst? Vad är det för en synd som för honom upp på korset? Ja, att det är maktbegär, det ser vi. Jesus är ett hot mot människors makt. Att det är misstro, det kan vi se. Han betraktas av många som fel ute. En falsk profet. Men den frågan som ni kanske förstår gnager mest i mig är ju detta. Hur många var det av dem som medverkade till att Jesus korsfästs som faktiskt trodde att han var sänd av Gud, men som ändå hade andra saker som på något vis fick bli viktigare? Fanns det de som trodde att Jesus var sänd av Gud, men som inte ville släppa sin position i samhället? Fanns det de som trodde att han var sänd av Gud, men som tyckte att ordningen måste behållas. Hur många var det som trodde på Jesus men valde att skicka honom i döden? För jag tänker att någonstans där är det nog som de flesta av oss kan komma in i det här. Jag tänker att vi kan få fundera på vad vårt bidrag till att föra Jesus upp på korset, vad det är. För vi är delaktiga i hans död. Det är för våra synder som han lider och dör. För varje människas synder. Det är på något vis en av grundbultarna i kristen tro. Och vi kanske behöver fråga oss, hur ser vårt maktbegär ut? Är vi beredda att låta Jesus styra och leda våra liv? Eller vill vi inte släppa kontrollen? Ja, där har vi ett bidrag till Jesu död. Och hur ser det ut med vår misstro? Kan han verkligen? Litar vi på Gud eller tvekar vi? Där har vi ett bidrag till Jesu död. Och i vilken utsträckning är det faktiskt så att vi tror att Jesus är Guds son, den som kan rädda oss? Men så väljer vi att inte låta det få några vidare konsekvenser. Kanske gör vi trots tron rent av tvärt emot det som han vill och visar. Där är ett bidrag till Jesu död. Men om vi nu funderar på hur vårt liv, våra val, våra handlingar och tankar faktiskt orsakar Jesu död, vad ska vi göra av den kunskapen? Vad ska vi göra av att vi vet att våra liv faktiskt är det som gör att Jesus korsfästs? Ja, jag tänker att undvika det är nog omöjligt. Att undvika det helt är omöjligt. Vi blir aldrig felfria. Men jag tror samtidigt att om vi förstår att Jesus har tagit detta på sig, att han har dött och uppstått, att han har älskat och försonat oss, där finns ju en befrielse. Att trots att jag inte lyckas så är jag fri att tjäna honom och att följa honom i glädje och tacksamhet över att jag får livet. Tillbaks en liten sväng till Betania, där vår bibeltext började. Jesus är på besök hos Lazarus. Och Marta och Maria. Och är det någon i den här berättelsen som nog har anat vem Jesus är och låter det få konsekvenser, så är ju det Maria. Hon har förstått vad som ska hända. Hon bryter upp en flaska med dyrbar nardusbalsam värd ungefär en årslön. Och så smörjer hon Jesus. Och Jesus säger, du har smort mig till min begravning. Det verkar inte vara någon annan som gör något vidare åt detta. Men hon har på något vis anat vad det är han är på väg att göra för henne. Och hennes motiv liksom till detta, att ge hela sitt livs besparing till honom, det är en djup tillbedjan till sin frälsare, till Jesus Kristus. Det finns en till i det där rummet som vi ska fundera lite kring. Och det är ju Judas, som låter så förståndig. Tänk om man hade sålt den här oljan för 300 000 och delat ut till de fattiga. Visst låter det fantastiskt bra. Vilken nytta det hade kunnat göra. Men han sa inte det för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Det finns en liten detalj som är svår att värdera. Men Judas öppnar ju sin mun några gånger i evangelierna. De andra lärjungarna, de kallar Jesus för mästare eller herre. De gånger som Judas säger någonting till Jesus så tilltalar han honom rabbi, lärare. För Judas så är Jesus en lärare. Det är inte hans herre. Det är inte hans mästare. Han räknar liksom inte med att Jesus ska förvandla hans liv. Han kan ta till sig lite kunskap. Sen ska han nog kunna klara sig själv. Vi ber. Herre, tack att du vill hjälpa oss peka på det i våra liv som inte håller måttet. Herre, ibland så tycker vi att det är jobbigt och att det inte känns bra. Men Herre, det är det som kan göra oss fria. Att vi förstår att vi kommer till korta, men att du tar det på dig. Och här är den befrielsen vill sända oss ut med glädje i livet. Glädje över befrielse. Tacksamhet över livet som är på nytt fast det var dött och borta. Herre, hjälp oss att hitta det där som Maria hade funnit. I Jesu namn. Amen.